Hockeystudion sponsras av 1X2.se.
Hejsan hockeyvänner, idag ska vi göra ett specialavsnitt av Hockeystudion och jag lovar er, vi ska inte prata Tre Kronor, vi ska inte prata SHL, vi ska inte prata SDHL, vi ska bara prata Hockeyallsvenskan. Och med mig som vanligt har jag min trätobroder Hans Abrahamsson, välkommen!
Tack, det var ett bra namn, trätobroder, det är vad vi är.
Men du, vi behöver ju ha in specialkompetens till det här avsnittet. Vi kan Hockeyallsvenskan, men vi behöver ha en superexpert, känner jag.
Ja, framförallt behöver lyssnarna kanske höra på något annat än dig och mig. Så att, det känns jättekul att vi har lyckats ragga upp en väldigt exklusiv och initierad gäst.
Ja, och du hälsar välkommen till Fredrik Söderström. Började coacha som 20-åring. Är det korrekt, Fredrik?
Stämmer bra det. God morgon och god dag på er.
Ja, hallå, hallå. Jag ska dra en liten kort CV här bara på dig, tänkte jag. Son till hockeylegendaren Dan Söderström.
Ja, det säger de i alla fall.
Och en fantastisk hockeysläkt med bland annat Per-Agnar Bergqvist som är ingiftig i släkten. Och det andas hockeykultur runt hela familjen Söderström.
Ja, det har ju varit en stor del av mitt liv från dag ett.
Jättekul att du är med. Nu har du jobbat med Hockeyallsvenskan via Simor här några månader. Vad är ditt första intryck av att du har bytt sida från att stå i ett bås till att sitta framför eller bakom en mikrofon?
Ja, men det beror lite grann på hur jag ser på det. Det på ett sätt är det en väldigt stor omställning för mig. Jag känner att jag har hamnat i en helt ny miljö samtidigt som jag har samma position kvar. Jag får uppleva det bästa av hockeyns värld. Jag är där det händer, jag får lära känna andra människor, jag får lite andra perspektiv. Det jag kan sakna är väl det här dagliga, den processen som man går igenom som tränare. Man umgås, man försöker räta ut frågetecken, man jobbar med utmaningar, man njuter av det som går bra. Det där tappar man lite grann. Samtidigt så har jag kommit till någon punkt och när Simon hörde av sig till mig under våren så, och jag allt mer började fundera på om det här var min grej, så kände jag att jag tror inte att det gör mig sämre som tränare om jag skulle fortsätta. Tvärtom, jag tror att jag kan få ett perspektiv som gör mig bättre. Så att det är en ny, jag är ny på jobbet och jag trivs med det där och jag tycker att det är väldigt inspirerande.
Mm. Du fyller 45 år nästa sommar, precis innan midsommar. Vart är din hockeyresa på väg någonstans? Vad vill du göra när du blir stor?
Ja, det undrar jag fortfarande. Jag hade en gammal lärarinna som heter Sonja så länge hon var pigg och fräsch och jag träffade henne, så sa hon alltid att hon tyckte att jag borde skaffa mig ett riktigt jobb. Och jag vet att det finns delar av familjen som kan känna samma sak ibland naturligtvis när man har varit utsatt när man är tränare. Men jag ska säga en sak lite kort, att jag tror inte att jag drivs inte av ett tydligt mål. Det finns många i hockeyns värld eller idrottens värld som är väldigt resultat- och målinriktade. Och jag har inte riktigt varit det. Och det kanske också har gjort att jag har tagit en del lite annorlunda val på vägen. Och därför så känner inte jag att det är så anmärkningsvärt att jag plötsligt hoppade på det här. Vad det resulterar i sen, det är ju ganska fascinerande att jag inte vet om det. Många människor fastnar liksom i en värld, i en bransch, i en roll. Ja, för mig känns det lite mer öppet. Och jag fick frågan i somras om jag hade avslutat min tränarkarriär. Då konstaterade jag att Barry Smith, som nu inte längre är kvar i Djurgården, han är 25 år äldre än vad jag är. Så att det finns ju tid kvar om jag vill vara i branschen.
Varför började du träna hockey en gång i tiden? Du var ju väldigt ung. Det känns som att du är lite 2000-talets eller 90-talets Tommy Sandlin.
Ja, det var väldigt fina ord om jag jämförs med Tommy Sandlin. Det finns ett väldigt enkelt svar och det är att jag var inte tillräckligt bra på att spela hockey. När man växer upp i Leksand så får man många goda sidor av hockey, men man får också på ett sätt fel perspektiv. Och kommer man från en hockeyfamilj med en pappa som har spelat när man är ung och växer upp, så blir man ständigt påminn om det där. Och då tycker man inte att det är inte särskilt kul. Det är inte, det är ingenting som man liksom känner. Man blir jämförd och det lägger på något sätt en, jag ska inte säga press, men det gör det lite svårare. Och jag tror att jag kom till en insikt att jag kommer aldrig att bli tillräckligt bra. Jag kommer aldrig att bli lika bra som min farsa var. Och det där tror jag bidrog. Jag hade säkert kunnat spela Division 1 Tokyo. Men jag var lite för lat, jag var lite för bekväm. Och jag insåg också att mina styrkor ligger i att leda andra. Jag skäms inte att säga att jag har den egenskapen. Jag tycker om att ta ansvar, jag tycker om att gå först. Jag tycker om att utsätta människor för stimulans i den meningen att jag vill göra dem bättre. Och att vara tränare gör faktiskt att man har möjlighet att få uppleva det. Så det tror jag var min grund, kort och gott.
Hade du Kjell Masters någon gång som hockeyspelare? Den legendariska Leksandstränaren?
Jag hade Kjell Masters som hockeytränare. Han var ju min tränare. Alla som har spelat Leksand från 1800-talet fram till nyligen, höll jag på att säga, har ju haft Kjell Masters. Det är en upplevelse.
Om vi ska beskriva honom för våra lyssnare, så kanske ingen aning om vad det är för gubbe vi pratar om. Vad han tillför till Leksands hockeyn?
Ja, extremt mycket skulle jag säga. Och jag är en populär person i vissa sociala sällskap ibland när jag berättar historier om honom för hockeymänniskor. Men jag ska också säga att han är ett exempel på att det som var okej då inte är det idag. Vare sig språkbruk kanske, eller metodik, hur man jobbade på isen, hur man blev uppmärksammad på att man gjorde fel. Jag hävdar inte att jag tog skada på något sätt, och jag vill vara väldigt noga med att säga att Kjelle har ett väldigt varmt hjärta, men allt har sin tid. Det var en krävande tid. Man var 12, 13, 14 år. Det var väldigt tydlig kravställning på vad man skulle göra och inte göra, och samhället har ju förändrats idag. Så att Kjelle är en legendar, dessutom son till en ännu större legendar, Rune Masses, som är en av de stora figurerna i Leksands IFs historia, som för övrigt inte bor mer än, jag ser hans hus över ängen jag har intill mitt hus här, och han promenerar, han har passerat 93 tror jag, och jag ser honom ibland rak i ryggen som en fura. Så att en legendar.
Du, kan du ta din favorit Masses story innan vi hoppar på Hockeyallsvenskan?
Oj, man får ju sortera vad som är möjligt och inte möjligt, men alltså ett vanligt sätt att komma ur det som, alltså jag ska förklara så att det sätts i sitt sammanhang. Tränare idag måste du vara på din vakt, hur du uttrycker dig, hur du förklarar dig, för att spelarna är väldigt klarsynta och vet vad som gäller. Och om jag tar en mildare variant på honom, så vet jag att det var en genomgång där han pratade om, vi hade ett sämre försvarsspel, jag tror att vi var mötte Avesta borta och det hade ramlat in några puckar. Då valde han att plockade målvakten till båset, sög tag i gallret och ägnade 30 sekunder åt att skaka målvaktens hjälm. Och när de här 30 sekunderna var klar och det kört till att det var dags för spel, så sa han bara: är du vaken nu då? Och sen fick målvakten kliva tillbaks in i nät. Det är väl sånt som, skulle man se det idag, så tror jag att du skulle ha blåljuspersonal på väg dit. Det där var kanske inte lämpligt, men vi skrattar åt det än idag.
Han är en profil som har hjälpt väldigt många hockeyspelare att bli ännu bättre på hockey. Men som du säger, jag kan också skriva om det, att ledarskap har kanske förändrats över tid, och det man kanske gjorde då kanske man inte gör idag. Men en varm och god människa. Nu var det mycket Leksandssnack här, Abel, så det är tråkigt.
Ja. Nej, jag tyckte det var alldeles underbart att sitta och lyssna faktiskt. Helt ärligt. Det var så skönt. Det var som att jag hade en podd på nästan.
Ja, men du, det är ju det här som är grejen med Fredrik Söderström. Det är ju det jag har känt under hösten. Att han är ju som gjord för att prata ishockey inför en publik.
Ja, nej, det är... Berättarrösten finns där, historierna finns där, kunskapen finns där. Så att, det är bara att suga i sig. Ni behöver inte tänka på att jag ska in och och hålla på och orera om en massa. Det gör jag så mycket ändå.
Kan du inte lova mig, om man gör Bamse i ny liksom, ja, i ny tappning och du får förfrågan från Andreas och familjen, kan inte du läsa in Bamseböcker? Jag tror du skulle ha fallit en perfekt röst för det.
Då ska jag faktiskt berätta att häromdagen såg jag Rolf Lassgård på TV. Han har ju nu läst in den senaste Bamse-filmen som har premiär i dagarna, så att jag får avvakta till Lassgård fejdar ut lite grann, sen kan jag försöka kanske. Och jag dessutom det här lite småförkylda vibratot som ligger på just nu, så kanske det blir bra. Ja då, vi får se vad framtiden har att komma med.
Perfekt, vi ska slänga oss in i Hockeyallsvenskan. Och hur ser du lite allmänt, lite generellt på det som har skett under hösten i vår näst högsta serie, Fredrik?
Jag tycker att det har varit en ganska ordentlig rivstart. Vi ska komma ihåg en sak. Jag har ju varit 4 år utomlands innan jag kom tillbaka nu. Och även om jag har följt svensk hockey så har jag naturligtvis missat en hel del också av det här naturliga som man upplever när man jobbar inom ligan. Jag tycker att den hade hög kvalitet från start den här säsongen. Att det var inte det här trevande, tröttsamma inledningen. Och det kan naturligtvis vara att HV trillade ur, som också bidrog till någon slags nytändning för ligan. Sen tycker jag att den har ganska tidigt visat sig att det finns ett gäng lag som tillhör och kommer att tillhöra toppen. Sen har vi ju sett lite förändringar och några sådana här som har kommit. Jag kan inte så mycket om trav, men vad heter det när man kommer i lite sent så där och tar sig hela vägen fram. Vi har några som har gjort en resa. Det är dit jag vill komma. Kristianstad, tuff start, pang, tjonga på. Västerås, lite trevande, har exploderat. Så att jag tycker att det har artat sig ungefär som många av oss faktiskt hade trott.
Vi har ju en travexpert med oss här i podden.
Ja, jag satt just och tänkte på det. Men de kommer från alla håll, brukar ju Hans G. Lindskog säga en gång i tiden. Så att vi får väl dra till med den gamla klyschan där. Ja,
vi forskar dödens, då är man väl körd, va?
Ja. Spoljanssons uttryck då, gå i spets. Vad är det för något?
Ja, det går i ledning.
Är det gå i ledning alltså?
Ja, okay.
Ja.
Mm.
Och dödens, det är när man ligger körd till, alltså när det går framför.
Utan på ledaren är det. Och sen har du vinnarhålet. Det är i rygg på ledaren. Vilket också kan betyda att man aldrig får chansen att komma loss. Så att det behöver inte alls vara någon vinnarhål.
Man kan väl säga, för att fortsätta med travterminologin, kan väl säga att Modo och Björklöven ligger väl i vinnarhålet, Söderström?
Det tycker jag. Det är ju några lag som har visat klass, tycker jag. Att HV gör det, det tror jag inte överraskar någon egentligen. Sen vart ju de plötsligt påminda om sin egen dödlighet, för att uttrycka mig brutalt. Här med lite skadefrånvaro och lite sämre prestationer ett tag. Och det var bra för ligan, för tabellen, och jag tror faktiskt att det var ganska hälsosamt även för HV71 själva. Men Modo är väl de som jag tycker har övertygat mest på mig egentligen, sett till förutsättningarna och bakgrunden lite grann.
Mm. Vi ska ju blanda den här podden med lite interaktioner från läsarna, och vi har Twitterkonto Svensson Mats 93, Mats Hemmeleiner. Han undrar så här: har HV71 infriat dina förväntningar? Och så vill jag även ge en beröm för dina anekdoter och att du kan ge en annan vinkling i dina kommentarer jämfört med andra experter. Och känns som att du kan ge tränarperspektivet bättre, och samt du kan förklara hur en tränare agerar. Men hans fråga då, Mats fråga är det: har HV71 infriat dina förväntningar?
Ja, det tycker jag. Tycker på något sätt att de till och med har överträffat dem lite grann. Och det grundar jag på att genom åren, om man har tittat i Hockeyallsvenskan, så har vi sett satsningar från lag som har trillat ur. Leksand är ju ett exempel, som spenderade hejdlöst mycket miljoner helt i onödan och kanske förköpte sig. Medan jag tycker att det HV har byggt per idag är genomtänkt och klokt. Jag tycker man har gjort liksom rätt prioriteringar. Sen återstår det ju att se om det räcker. Men då vet vi också att HV71 sitter på förutsättningar att agera. Och jag tror att de kommer göra absolut allting som är nödvändigt. Om det så är att liksom slå av ljuset i hallen vid rätt tillfälle, så kommer man att göra det. För det vet vi om, att du har inte så många chanser på dig. Det sitter flera klubbar i Hockeyallsvenskan som har blivit fast och som inte har tagit sig upp, och därför tror jag att HV kommer att agera. Men de har varit, jag tycker de har varit bra.
Du får samma frågeställning du, Abris. Hur ser du på HV-säsong och har de infriat dina förväntningar?
Det har de gjort. Jag trodde nog att de skulle kanske få en lite tuffare start på något sätt att komma in i det allsvenska spelet. Men det var ju det minsta problemet för dem. De gick ju som en slottemaskin under hösten där, och det har väl snarare kommit lite grann nu då på slutet, att man har fått se vad allsvenskan innebär i mörka november och december. Och kombinerat med lite skador, vilket många andra lag också har haft, så det ska vi väl inte dra som något... som någon ursäkt sådär, utan nej, men de ligger spelmässigt bra liksom. Man ser ju också i underliggande statistik och så ligger de bra till. Det som har varit problemet lite grann nu är väl powerplay på sistone här, att man har haft väldigt dålig utdelning där egentligen, så att spelmässigt har man ju varit helt okej också under de här även under de här lite tuffare perioden. Nu vann man ju både mot Björklöven och Modo på hemmaplan då, även om det var hårt mot Modo där, så det var ju säkert ett viktigt besked för dem. Jag tycker också sättet de kommer ut i tredje perioden mot Modo där, tycker jag det är båda gott faktiskt. För att jag tycker HV är lite mjukt lag kanske. Om man ska hitta någon så här eller svaghet i, så tycker jag att de kan kännas och upplevas lite mjuka. Va?
Nu tycker vad menar jag du med mjukt?
Ja, men att man liksom när det blir tufft där ute, att man kanske inte riktigt, alltså HV är inte jättedålig på det, men de är bättre på mycket annat än att spela fysiskt, om jag säger så. Jag tycker Modo kom ut jätteintressant där och spelade verkligen fysiskt och tog för sig på HVs hemmaplan. Jag tyckte att det skakade om HV lite grann, att de inte riktigt hade förväntat sig det där, utan att lagen mer ska stå lite med mössan i hand när man kommer till Jönköping och försöka hålla siffrorna nere nästan. Men Modo tog tag i taktpinnen där, och det tyckte jag satt i 40 minuter. Men sen sättet man studsade tillbaka i tredje, det imponerade på mig. För det är ganska tufft när du har hamnat i ett mentalt underläge i 40 minuter och liksom gå in och köra, vilket man gjorde och tryckte ner Modo rejält i tredje perioden. Så att det, där visar man att man hanterar det spelet, och det måste man göra, för att det är så här det kommer att se ut sen i slutspelet där allt kommer att avgöras.
Tänkte fråga dig, Fredrik, om den här dippen, dåliga formkurvan som HV71 hade. Man förlorade dubbla matchen mot Kristianstad. Man hade det tufft mot Mora på hemmaplan också. Och man förlorade mot Västerås rejält med 7-2. En match som man liksom, när man följde matchen på Simor eller via Svehockey, så får man tvungen att gnugga sig ögonen och fundera på vad som hände. 4-0 efter en period och så vidare. De kloka träter ju här om att det är bra att ha en dipp under säsong för att man lyckas vrida till det som inte funkar till viktigare matcher senare. Hur ser du på en formsvacka under säsong ur lite tränarperspektiv?
Jag är ju en av dem som faktiskt tror på det där. Jag vet själv att det plågar en när man är mitt i det, och det är lätt att man, i synnerhet för ett mer, ska vi kalla det vanligt lag, som någonstans håller du till i mitten av tabellen, så kan det där få lite större konsekvenser, för att du får en annan panik över dig och det är fler som reagerar och det är inte okej och du tappar positioner. HV höll ju ändå kvar, och då vill jag mena att det är hälsosamt, och jag som också har förmånen nu att möta tränarna, sportcheferna och spelare på ett annat sätt. Jag är inte längre en motståndare, utan jag är en mer neutral person, så upplever jag också att de är rakare och ärligare när jag samtalar med dem. Och jag ska inte avslöja vad de säger till mig ordagrant, men när jag har pratat med Tommy Samuelsson, Stillman, Termell exempelvis, några i HV71, så de såg inte för ett ögonblick skärrade eller stressade ut, utan snarare att det gav dem svar. För att så här funkar det ur ett tränarperspektiv, att när du vinner matcher, alldeles oavsett hur illa det var din prestation, så har man en tendens att gömma sig bakom det faktum just att du vann. Då tycker du att allting är bra. I en enkel hockeyvärld så är det bra. När du vinner är du bra, när du förlorar är det dåligt. Men riktigt så är inte sanningen. Och klarar du av i ditt ledarskap att att hitta de här punkterna som faktiskt var bra. För varje match innehåller någonting som är bra och förmodligen någonting som är mindre bra. Kan du analysera dem, kan du framförallt föra fram det budskapet till spelarna så att de förstår det. Men här ser vi, därför funkar inte vårt powerplay. Eller därför har vi problem i egen zon. Så får du bättre tyngd i dina argument när du förlorar lite. Det blir inte samma, liksom, ska vi kalla det, enkla bekvämlighet som när du vinner. Och det tror jag var HVs problem. Man vann och man vann och man vann. Och Tommy Samuelsson nämnde till mig vid något tillfälle under den färden att ja, vi vann, men det här var inte bra. Jag har stått bredvid honom i studion i väntan på att vi ska liksom komma i bild. Jag har sett att det har liksom rykt ur öronen på honom trots att man har vunnit matchen. Och det där känner jag igen mig i.
Vi ska inte bara prata HV, men jag tycker vi ska avrunda det här HV-avsnittet med att ta in en läsarfråga från Jakob. Han heter Jakob Brage Jakob på Twitter. Du som står mellan lagen under matcherna, hur många gånger säger Tommy Samuelsson ordet fokus under en match? Och tror du att HV behöver förstärkningar eller klarar sig på fintlig trupp? Är han fokuserad?
Ja, men jag ska säga en sak som jag fascineras av Tommy Samuelsson. Jag har ingen egentligen relation till Tommy. För att sätta det i ett perspektiv så tror jag att han spelade OS med min pappa 1980, eller åtminstone VM 1981 med min pappa. Och det sätter liksom åldrarna lite i perspektiv. Sen var han väldigt sympatisk när jag mötte Skellefteå med mitt norska Storhamar i Champions Hockey League. Och jag har liksom haft en respekt för hans framgångar både som spelare och tränare. Men jag känner honom inte på det sättet. Men jag är djupt fascinerad nu när vi har gjort så pass mycket HV-matcher, när jag ser hur aktiv han är. Jag har dessutom sett några träningar med HV och att man efter 60 års ålder med de här erfarenheterna han har fortfarande orkar vara konstant på spelarna. Det imponerar på mig. Och det är inte svammel, det är inte gnäll, utan jag upplever det som att det är liksom sakligt tryck på spelarna. Och jag tror faktiskt att de behöver det. Och det lag som HV har, där ska det inte stå någon som liksom med armarna i kors och bara tycker att det här är ett självspelande piano. Så att hans auktoritet, hans aktivitet tillsammans med kollegorna tror jag är perfekt.
Vi funderar på varför de tog in Termell. Vad har du för syn på det?
Jag tycker att det var ett genialiskt drag. Jag tror så här, Tommy och Fredrik är två i sammanhanget äldre, erfarna, kloka, ganska lågmälda personer. Termell är en spjuver. Dessutom så är det ju så att tittar du på SHL, finns det något lag som bara är två tränare där? Man är ju tre, plus att du räknar in målvaktstränare, du kan ha videokort. Staberna blir större. Och det har du ekonomiska muskler som HV har, så tycker jag att det är dumt att inte tillsätta den tjänsten. För det handlar ju om att du ska kunna ge. Så för det ska vi komma ihåg idag, att hockeyspelare av idag kräver uppmärksamhet. De behöver se video, de vill analysera, de vill ha feedback, de vill höra det här, det där och det här. Det är en evig process. Och att lägga det på två stycken i en klubb som går för att gå upp, det tror inte jag räcker. Och av de namn som fanns tillgängliga så tycker jag att det där var en perfect match.
Mm. Det var ju en följdfråga där om de behöver förstärka för att ta sig tillbaka till finrummet.
Jag var så upphetsad av Tommy där så att jag tappade konceptet. Det tror jag. Jag tror att de kommer att göra det. Jag tror att de kommer att göra det. På någon fråga vi hade med Johan Hult i någon sändning så vet jag att han också log och sa att det finns liksom möjligheter till det. Sen, det man ska komma ihåg, och här höjer jag, för att uttrycka mig som Bendelin, jag höjer ett varningens finger, så ska jag säga så här, att det är det felet en del klubbar har gjort genom åren. Leksand är ett sånt. Vilken säsong var det man daskade in två, de här tyska spelarna till exempel, där man kan fördärva en grupp. För jag tycker att jag upplever en harmoni och en balans, hyfsad balans i HVs lagbygge. Och för varje spelare du tar in så sker någonting i gruppen. Inte bara på rosten och laguppställningen på isen, utan också i omklädningsrummet. Och där får man se upp så att man inte gör fel.
Där, där kan väl jag smyga in också lite grann. Jag tänker på Timrå förra året där Nubben var väldigt bestämd med att man inte skulle ta in någonting till gruppen. Man tog in den kanadensiska backen med det svåra namnet som jag helst inte uttalar. Det var väl i stort sett det man gjorde om inte jag minns fel, va? Och jag tror också det. Jag tror det är superviktigt att man verkligen går. Det måste vara en karaktär som inte bryr sig så mycket om sig själv utan verkligen månar om att laget ska gå bra. Att det är liksom 100% fokus på den spelare man tar in. Så att det där kommer att bli en balansgång för Hult.
Mm. Skulle kunna prata om HV hur mycket som helst känns det som. Jag funderar ju lite på Fredrik Forsberg, nu är han tillbaka i line-upen. Han är ju oerhört skicklig på den här nivån. Du som har följt liksom hans karriär även från Leksand, vad är det som gör att han inte riktigt lyckas i SHL, Fredrik?
Ja, jag hade ju faktiskt Fredrik en vända också i Oskarshamn för många år sedan nu. Men han har ju gudagåva i form av sitt skott, sin placeringsförmåga. Jag pratade faktiskt med HV-ledningen innan en match nyligen om Fredrik. Och det är lätt att säga att han har bra skott och han gör lite mål. Men han ligger rätt i banan, han tänker hockey rätt. Och jag tror att det som begränsar honom är farten. Alltså intensitetet, trycket i skridskoåkningen som är avsevärt högre en nivå upp. Och jag har också en känsla av att Fredrik behöver en central roll. För att det är ganska många hockeyspelare som spelar du de 12 minuter som forward så får de inte ut någonting. Spelar du de 18 minuter så ligger de i poängtopp. Trycker upp dem till 20 minuter så kanske du kör sönder dem. Så att hur du väljer att spela en spelare för att få effekt är viktigt. Och det är där jag tror att där har han balansen idag. Sen tror jag inte att, jag menar, han var ju inte på något sätt dålig i HV71 förra året. Där var det väl snarare deras bygge som havererade och utan att gå in för mycket på det. Så att det handlar om för honom och för hans kategori av spelare så är det att få ett förtroende, få en position, en roll. För när man tittar på Fredrik Forsberg, det ska man komma ihåg, så kan han vara väldigt anonym under 5-6 byten för att sen pang trycka dit den. Och energin han får av det gör att han 2 byten senare så har han en assist. Och sen när man tittar på summeringen, om han vunnit med 5-2 så har han gjort 2+1. Och det är ju en egenskap som få besitter.
Ja, och sen vill jag ju
det
säga
kan bli nästa Patrik Karlqvist.
Ja, alltså 17 mål förra säsongen i SHL i SHLs sämsta lag. Vi ska väl vara rättvisa där och säga vad det är med att han inte lyckas i SHL. Jag tycker det var inte många som gjorde så många mer mål än 17 stycken förra säsongen. Så att,
Nej, men du har helt rätt. Du har helt rätt där. Alltså, det som är grejen är att jag tror att, som jag var inne på, att det handlar om vad du använder honom till. Mm. Ska du ha honom spela i en brunkarkedja och han ska kanske inte ha så mycket puck, då försvinner ju hans egenskaper. Ja. Därför så tycker jag också att det är lite orättvist. Och du nämner där Thomas Karlqvist. Det är också en spelare som jag för övrigt hade en gång i tiden och som många har sneglat på och tänkt att jag är inte helt säker på det där. Och jag tror själv att jag har sagt i något sammanhang att det är farten han faller på. Titta, är SHL idag.
Men där har du också den här tydliga rollen. Oskarshamn har haft en jättebra plan hur man ska använda honom. Det var min känsla också med Karlqvist. Att ska han lyckas så måste han få stort förtroende. Han måste få spela exakt i den positionen och i de spelsekvenser där han är som bäst och utnyttjar det. Där har Oskarshamn gjort 5+ liksom med Karlqvist. Plus att han själv ska ju ha 5+ också naturligtvis.
Ja, men och så tror jag att det är lite för ofta som vi, jag kallar mig fortfarande, jag säger vi, som menar jag tränare och för all del sportchefer, har en tro på att man kanske plockar på sig en spännande spelare nästan för att inte något annat lag ska ta honom. Men vi har inte egentligen den rätta positionen. Nej, men då gör vi lite så här med honom istället. Och sen resulterar det i att man inte liksom förvaltar förmågan riktigt.
Vilken tycker du är säsongens skräll hittills då? Både spelarmässigt och lagmässigt?
Ja, men det är ju svårt att undgå Kristianstad. Jag har pratat väldigt mycket om dem, men alltså det de har gjort, att gå från 6 raka nollpoängare i starten där till att vara med liksom på de här topp 6-lagen är ju snyggt. Och jag tycker inte att det är den här tillfälliga boosten bara, utan man har hittat någonting som man står för och som gör det oerhört jobbigt för motståndarna att möta. Det tycker jag är... Det är en skräll för mig. Sen vet jag inte på spelare egentligen, men vi ska ju nämna mina toppar så småningom. Så att jag spar lite på det, men visst finns det alltid de här. Och det är där jag tycker Hockeyallsvenskan är lite kul, för att det är alltid något namn som man tänker, vem var det där? Och där måste jag bara, nu ska jag berätta en kul grej. Får man göra det i den här podden?
Absolut.
Jag skäms lite för det, men Södertälje har ju en back som heter Oscar von Sivers. Och jag tycker att han har liksom visat bra egenskaper. Och sen hamnade jag på samma flyg som Södertälje upp till, var det Löven eller Mod, och vi skulle göra den matchen. Och sitter en kille på raden framför mig och jag såg att han var en av Södertälje-spelarna. Jag har lite svårt att känna igen dem så här liksom till utseende spelarna. Men det var någonting med hans ansikte som gjorde... Han kändes bekant. Men jag kunde inte placera vem det var. Under matchen där vi står mellan båsen så var det... Nu kommer jag på att det var mot Modo, för det var något tjafs runt målen. Och så står jag väldigt tätt in till Modos bås och så vänder sig den här, det var ju killen från flyget, till mig och frågar, är det där en utvisning? Vi hade en kort diskussion där. Och sen så på kvällen när vi satt med Simor-gänget och surrade lite grann, så skojade jag och frågade om det var Malous pojk. Och då säger ju de att ja, det var det ju inte de. Men det är ju Oskar Eklund. Som har bytt namn.
Vad kommer namnbytet av?
Eklund.
Vad kommer namnbytet
av? Men då ska vi avsluta att jag har haft... Jo, jag tror att han är gift med... Kan det vara någon i familjen von Sivers då, rimligen? Men det roliga är att jag har haft Oskar. Han var utlånad från Djurgården till Nyköping en gång i tiden. Så jag har alltså haft honom en halv säsong eller 15 matcher. Och jag känner inte igen honom på grund av att han har bytt namn. Och det skämdes jag lite för, så att nästa gång jag träffar på honom så ska jag be om ursäkt att jag var mindre sympatisk.
2007-2008 så hade du honom 11 matcher precis i Nyköping. Ja.
Ja, du ser, du sitter med facit där. Ja, precis.
Jag är snabb på Elite Prospect. Abris, vilket tycker du är, liksom, vilket lag tycker du är den som har överraskat? Du får även ta både negativt och positivt den här säsongen.
Nej, men det går ju inte att komma runt Kristianstad. Jag hade tippat dem sist. Så att det är ju bara att skämmas big time. Jättedåligt jobb av mig.
Jag sitter i samma båt som dig, om det är någon tröst.
Ja, precis. Ja, nej, men den är ju... Den är jobbig. Sen har ju Modo varit bättre än vad jag trodde. Kalin har fått ihop det snabbare än det jag trodde. Så det är ju en positiv överraskning naturligtvis att Modo ligger så högt upp som man gör nu redan nu. Sen är det väl ingen hemlighet att Mora har ju varit en besvikelse så här långt, även om de har ryckt upp sig rejält på sistone. Inte minst så har man ju fått igång ett målvaktsspel värt namnet, så att då blir det ju lättare också att vinna matcher. Så att det är väl där, annars tycker jag väl att det är mycket som ser ut ungefär som vi har tippat.
Hockeystudion är den här veckan sponsrade utav 1X2.se, speltips och reksajten. Med mig har jag Andreas Nord, spelexpert. Vad har du för oss idag?
Ja, jag tänkte skicka med, påminna om den här tävlingen som vi kör tillsammans med er på Sportbladet. Vi kör ju den veckovis, så man har ju chans att vinna en valfri matchtröja och valfri halsduk om man är med och tävlar hos oss. Och det stora priset är ju det vi delar ut i slutet av december. Då har man ju alltså chansen att vara med och tävla om ett presentkort värt 10 000 kronor på valfri drömresa. Man får gå ut och kolla på lite sport, kan vara hockey eller fotboll, man väljer själv.
Just det. Ingen SHL den här veckan, men däremot så vill vi klappa oss själva på axeln lite grann, va?
Ja, men precis. Första spelet där i SHL:en gick ju in och det var över 5,5 mål i matchen mellan Leksand och Frölunda. Även speltipset i NHL, Boston att vinna borta mot Edmonton, satt ju. Så att det börjat bra, 2 av 2. kommer skicka med lite fler speltips här framöver. Men just nu så vill jag bara återigen påminna om att gå in på 1x2.se för att ta del av speltips från några av Sveriges bästa spelexperter. Man kan även gå in och jämföra oddsbonusar och oddsen mellan de bästa spelbolagen och mycket, mycket mer.
Där har ni det. 1x2.se.
En stor händelse i veckan var ju att Södertälje valde att entlediga Micke Samuelsson som general manager för Södertälje. Det har stormat väldigt mycket runt anrika sportklubben. Man har haft lite problem med fansen som tycker inte att de får kommunicera med klubbledningen. Och på 24 matcher har man bara 6 segrar. Hur ser du på Södertäljes säsong och varför kuggar inte i, Fredrik?
Min första orosanmälan från mig själv gällande Södertälje, den kom i somras. Jag vet att det var samma dag som det blev officiellt att jag skulle jobba för C-more, så fick jag ett meddelande från en journalist i Södertälje som skrev: grattis till nya jobbet, kan jag höra av mig till dig om SSK i eftermiddag? Och jag svarade, haha, tack så hjärtligt, gör så. Och jag trodde att det var ett skämt, för jag tänkte att den här mannen kan ju inte förvänta sig att jag kan någonting om det samma dag. Men han ringde och han var fullt allvarlig och vi hade ett bra samtal. Han hade förståelse för att jag inte kunde allt. Men i det samtalet så förklarade han för mig, det här är ju inte SSKs officiella uppgifter, men det jag fick till mig var att efter förra säsongen så hade man gjort en tydlig utvärdering och i stort sett allt handlade om att man hade förlorat. Jag tror att man rök mot Västervik, va? Kan det stämma, i kvarten?
Ja, det stämmer bra. Så handlade det om att man, ja, utmusklat
att man inte hade... Ja, och att man menade på från SSKs sida att vi räckte inte till fysiskt. Vi var för små, vi var för tunna, vi var för blöta. Vi ska ha in storlek, tyngd och kraft. Och att man skulle bygga laget på det. Och när jag hör det nu så känner jag lite sådär att det är inte förenligt med den liksom hockeytid vi lever i. Det är aldrig fel med kraft och tyngd, men du kan inte bygga det enbart på det. Och jag tycker att man har plockat på sig större pjäser, tyngre spelare. Sen är man lite förvånad över själva då, verkar det som, att man inte får upp trycket i spelet. Jag tycker man är sen i sitt pressspel, sin forecheck. Jag tycker det hackar, och det som någonstans gör det än mer oförklarligt är, det var ju inte någon katastrof förra säsongen. Och att helt förändra karaktär på ett lag, jag tycker man har misslyckats med det. Och med tillhörande effekter i Södertälje som alltid, där det är passion, där supportrarna har ett liksom, det är ju faktiskt, det ska jag säga, att det, genom mina år med Oskarshamn till exempel, så att möta SSK i Scania-rinken var alltid lite fräckt, för det är liksom något klassiskt över, och det är akustik, och man visste att det var hårda krav. Men de där kraven har ju vänts mot SSK på ett sätt som inte de har levt upp till, och det har ju varit grej på grej, så att de är, jag tycker att SSK är lite illa ute faktiskt.
Du får gärna komma med ett inspel, Abris, här om Södertälje.
Ja, nej, men det är väl liksom ingenting att hymla med, att Mikael Samuelsson har ju haft 2,5 år på sig nu och bygga truppen, och då börjar man komma upp på en tid där man kan ställa rimliga krav, och det är väl så att det har väl blivit sämre och sämre, tycker jag. Södertälje har blivit sämre och sämre egentligen för varje säsong, och det är ju inget gott betyg till en lagbyggare. Och jag tycker också att han har tagit en del konstiga beslut med, ja, men vi har väl Liljevall exempelvis som man inte ville ha kvar. Vi har Kristoffer Bengtsson som man inte vill ha kvar. Jag vet inte hur det var med Blomstrand heller. Alltså, så att det, förutom det man har tappat till SHL och med Hugo Gustafsson och Nicke Olesen, de här som är svårt att stå emot, så har man ju också gjort sig av med spelare som jag tycker inte man har ersatt på ett bättre sätt heller. Va? Så att det, nej, det blir underkänt helt klart.
Ja, och jag ska lägga till en sak där. Det är ju precis som du säger, alltså att man har tappat de där poängstarka. Sen vet jag, på upptaktsträffen vi hade med Hockeyallsvenskan så ställde Lyckner en skarp fråga till Bemström just med tanke på de här poängstarka man hade tappat. Och så vet jag att han svarat något i stil med att då har du inte läst på, för att vi har ju plockat in poängstarka spelare. Och tittar du på, det finns två väldigt tydliga exempel för mig. Jonathan Harju som förra säsongen gjorde 39 poäng i Tingsryd. Han har gjort 3 poäng så här långt. Felix Olsson gjorde 39 poäng. Han har gjort 9 poäng så här långt. Så att man har inte lyckats ersätta det man har tappat. Så enkelt är det.
Nej, och sen har du liksom Tobias Lindberg och Colin Smith där som blev floppar också på sitt sätt. Ja. Så att det har ju liksom, han har ju ändå valt spelare som man vill ha istället för andra, och det har inte blivit bra liksom. Det är så enkelt men det, är det ju faktiskt.
Och det har blivit en trend senaste veckan här att sparka sportchefen, eller det man kallar för general manager 2021. Först var det Joakim Eriksson i Djurgården, och sen var det hans vän, hans paddelpolare Mikael Samuelsson i Södertälje. Vad får det här för effekt?
Peter Jakobsson före det också.
Exakt. Vad får det här för
som
effekt?
Som representant för tränarkåren.
Ja, förlåt, kör Thomas.
Nej, men du ska få ta med tränarkåren där. Alltså, det kan ju, jag förstår vad du är ute efter. Men jag funderar lite på att sparka en sportchef, vad får det för inverkan och påverkan på spelet på isen? Förklara det för mig, Fredrik.
Nej, alltså, sen ska vi komma ihåg en sak, att liksom klumpa ihop sportcheferna. Jag tycker vi hade en väldigt relevant diskussion, jag drar den kort här om dagen. Vi hade Per Kente som gäst i studion förra veckan, och han är ju väldigt delaktig i spelets idé, alltså spelidén, gameplan, detaljer, så här ska vi uppträda, det här ska vara Björklöven. Medan det finns andra sportchefer som har sätter samman ett lag, ger ett fullt förtroende till tränarna. Sen är man naturligtvis man är överens om tankar och grova drag, men man håller en distans till gruppen. Så att det är väldigt olika hur stort inflytande man har. Vad jag förstod med Jocke Eriksson till exempel, så var väl han väldigt påverkande så att säga på både tränare och gruppen. I Samuelssons fall så vet jag inte riktigt hur nära han har varit. Så att jag tror att man ska skilja på de här olika typerna av sportchefer också. Det var egentligen dit jag ville komma, och jag ville tillägga att jag tycker att det är lite befriande att man inte bara pekar på tränarna. För att egentligen, och det här är inget försvar för alla tränare, men i en position som tränare så många gånger så får du tillsammans med sportchefen sätta samman ett lag. Men om du drivs av en sportchef som bygger laget, här har du, leverera, så är jag ibland förstående för att tränare inte riktigt får effekt på sitt lag.
Nej, och sen tror jag ju liksom att du kan nog hitta ganska mycket likheter i alla de här tre egentligen. Jag tror det stora problemet där, ja, det är naturligtvis lagbygget är ju grunden, för har du sportslig framgång på isen så hamnar ju sportchefen automatiskt i mer tillbakadragen roll, skulle jag våga påstå. Så där har du gett, men sen är ju tre personer, det jag hör i alla fall, som har varit väldigt involverade i laget, och som det har även liksom förekommit hårtorkar i omklädningsrum i periodpauser och sånt, va? Och det, ja, det blir som inget bra. Men det är klart att grunden blir ju det sportsliga resultatet. Man har liksom värvat ihop ett lag och så märker man att det funkar inte, och då måste jag in där och vara ännu mer involverad och liksom få igång det här laget. Annars ser det ju dumt ut liksom för mig, och då blir det ännu mer fel istället, tror jag.
Ja, och där ska jag lägga till att jag tänker så här, att det som är en, i mina ögon, ett framgångsrecept, det är när du har en tight relation mellan tränarna och sportchef. Alltså vi sitter i samma rum, det är vi. Men att du också har den spänsten mellan de här två, för det är ändå två parter. Det är en GM, en sportchef som är högst upp. Du har tränarna, de ska stimulera varann, de ska inte nödvändigtvis hålla med varann. Men jag tror att när du släpper, jag fick uppleva det här i Schweiz till exempel, mitt andra år, där jag hade min GM som min assisterande tränare. Vilket innebar att spelarna visste inte vem är det egentligen som bestämmer. Det kändes väldigt märkligt att de vet att Fredrik är våran coach, och sen har vi Mark som han hette, som var GM. Han står liksom 2 meter bakom, men i själva verket är det faktiskt han som bestämmer över coach när vi har gått ut härifrån. Och det där, den otydligheten tror jag aldrig blir bra för en spelargrupp. Jag tycker att det är tränarna som ska ha det fulla ansvaret för vardagen, och därmed också på gott och ont, och får då också ta konsekvenserna när inte de presterar.
Ja, det är väldigt bra att få dina inspel från tränarsidan här.
Fredrik. Om vi pratar om vilka två lag, alltså den här serien handlar ju om att det är någon grundserie och så blir det ett slutspel och som blir en hockeyallsvensk final till slut. Vilka två lag tror du, Fredrik, kommer göra upp om ja, i den här hockeyallsvenska finalen där en plats i SHL står på spel?
Att det ena laget är HV71 är jag väldigt övertygad om, och jag grundar det på allt det vi har pratat om här under podden så här långt. Jag tycker att de visar styrka och de har förutsättningar för det. Sen kommer ju naturligtvis vilka möter de. Jag tycker det har utvecklat sig till några lag som jag tycker kan utmana. Jag nämner dem som Västerås, tycker jag kommer sakta men säkert. Jag tänker att Björklöven har också bra spets i sitt lag, bra offensiv. De som jag tycker har varit mest solida över snart halv säsong, det är faktiskt Modo. Och jag gillar sättet de spelar på, sättet de uppträder på. Så att för att knorra till det hela lite så säger jag väl att HV71 möter Modo i den hockeyallsvenska finalen.
Och vilket lag går upp då?
Ja, jag sa ju förut till Hasse där att jag satt i samma båt i min tippning av Kristianstad. Jag är för övrigt en usel tippare, men jag medger det också. Men jag har sagt att HV går upp förut och jag står fast vid det.
Bra. Vad säger du, Abelstad? Vilka två lag möts i finalen och vilket lag går till slut upp?
Ja, alltså HV71 blir ju det ena. Det har jag ju tippat, och jag har tippat att de ska gå upp också. Frågan är vilka de kommer att få möta, och det är ju lite lurigt. Jag tycker att Björklöven har väl det skickligaste laget efter HV71. Jag är ju lite fundersam på om de får ihop det. Jag tycker det ser bättre ut i år. Jag tycker gruppen känns mer homogen i år än vad den gjorde förra året, då jag tyckte det spretade åt alla håll. Inte helt säker på att ledarduon får ihop liksom det här som krävs för att utmana, gå till en final. Så att, ja, jag tycker Västerås känns spännande, måste jag säga ändå. Så jag, Fredrik Samoda, va? Gjorde inte han det?
Ja.
Ja, jag får ju inte dra till med något annat. Nej, men jag säger väl, jag säger Västerås då.
Ja, saknar ni kvalserien för övrigt? Börja med dig, Abris. Alltså, nu har vi ett slutspel där vinnaren går upp till SHL. Man behöver inte slå ut något SHL-lag för att komma upp till finrummet. Är det här en bra seriestruktur, eller ska vi ta tillbaka kvalserien om några år när nuvarande avtalsperiod löper ut och när vi ska testa den här slutspelsvarianten?
Alltså, kvalserien känns väl som ett överstökat kapitel. Vi hade väl en play-in, play-out eller vad det var, som jag tycker var betydligt bättre i så fall. Med där. Jag kan sakna det här när Hockeyallsvenskan och SHL möts på ett sätt. Va? Nu blir det väldigt så här segregerat mellan det, att man är lite olika världar och så. Så att jag, samtidigt som jag gillar det här slutspelet, så jag skulle nog helst vilja ha en kombo på något sätt av allt, där man kanske har en plats som görs upp mellan att allsvenskan och SHL möts, och en plats som via slutspelsform då, format går upp så att säga. Och då innebär det att det är två platser som måste vara tillgängliga då, att eventuellt gå upp. En garanterad och en där SHL och Hockeyallsvenskan möts.
Hur säger du om seriestrukturen, Fredrik, och vad har du för tankar? Jag vet inte riktigt när du var med i Oskarshamn där, hur långt ni gick, om ni var med i kvalserien någon gång där. Och sådär. Jag vet inte vad du har för erfarenheter, men hur ser du på seriestrukturen, och hur skulle du, om du fick vara Anders Larsson, hur skulle du vrida till SHL och Hockeyallsvenskan så att det blir mer spännande i upp- och nedflyttning?
Ja, men alltså, vad gäller kvalserien som den var, den kan jag sakna, men det är på samma sätt som jag saknar skoldiskon eller sommarhockeyskola i Lysekil, liksom. Det är någon del av ens uppväxt att man har fått följt det och lidit och varit glad på samma gång beroende på resultat. Men jag tycker, för det ska också tilläggas, vad jag får till med, så uppfattar man det här systemet nu med ett slutspel i Hockeyallsvenskan som succé. Lagen har gillat det, spelarna tycker om det. Det blir något visst när du möter samma lag kanske varannan dag, det tuggar på. Det bygger någonting ändå. Sen att man aldrig får till mötet mellan SHL och Hockeyallsvenskt lag, det kan jag sakna. Själva modellen sitter inte jag på någon liksom Jag vet bara att jag tyckte när jag satt i om jag var kvar i Schweiz eller om jag kom hem, ska låta vara osäkert, måste jag ha kommit hem kanske, men när det var Brynäs HV71, att det var direkt plågsamt att titta på. Jag hade tårar i ögonen när och då har jag ingen relation till HV71 överhuvudtaget. Men jag tyckte att det var liksom, men så kan idrott vara. Men ja, jag tror att det går att tänka till, men jag är inte helt missnöjd med upplägget. Det vi vet nu, det är ju att det är ett allsvenskt lag som kommer att spela i SHL. Och det ger ju hopp till de allsvenska lagen. Och det tror jag vi aldrig får plocka bort. Nu har jag varit i Schweiz där man till exempel har, bortsett från coronatiden, men där ska du gå igenom ett slutspel då i NLB eller Swiss League, kvart, semifinal. Du ska vinna den för att sen ta dig an i 7 matcher då ett lag från högsta ligan som där pengarna är liksom enorma. Det är klart att då blir det jättejobbigt. Så att det här ger ju möjlighet i alla fall, så kan man ju säga.
Innan vi går in på Söderströms All-Star-team den här hösten, så ska vi prata om en annan snackis i Hockeyallsvenskan, och det är ju det här utlåningsproblematiken eller utmaningen som man har jämt med SHL, det vill säga att Daniel Ljunggren ena dagen spelar i Mora, nästa dag spelar i Leksand. Vi har Elvin Berglund som har blivit utlånad till Djurgården med flera. Vi har pratat om det här tidigare, Abrist, men om du bara ger lite din bild på det hela, kanske lite mer bakgrund var det här kommer ifrån, och så ska vi diskutera lite om det här.
Men det är ju någonting som skaver i det här för mig i alla fall. Sen har väl alla sina olika utgångspunkter. Men vi har ju liksom, om vi tar nu SHL och NHL som en jämförelse, så har vi kommit överens om att de här, alltså att spelare försvinner över eller sticker dit och spelar någon match och sånt här, att det har vi liksom fått bort, för det försvagade SHLs varumärke. Och jag tycker det är jättebra att man har gjort det. Det är ju väldigt strikt reglerat att du kan inte bara dra över och spela 2 NHL-matcher och komma hem igen liksom till ditt lag. Men det här som pågår nu mellan SHL och Hockeyallsvenskan, absolut, säg att Allsvenskan har något uppehåll, man vill låna in en kille, ja, alltså det kan jag köpa. Men det här att man lånar spelare mitt under deras täta matchande, där man har viktiga matcher själv, och det är lagkaptenen som flyttar från den ena klubben till den andra över en natt och sen tillbaka, och det lånas in liksom en back här för en match och sånt där. Jag tycker det är skit alltså. Då får SHL-klubbarna låna av varann, eller så får de använda sina juniorlag eller någonting. Men jag, för min del så gör det att mitt intresse för Hockeyallsvenskan sjunker ganska rejält när det är på det här sättet. Och jag tycker att man måste, jag förstår att man vill vinna fördelar, att man kanske får låna en SHL-spelare sen och sådär kanske. Men de här typerna som vi har sett med Ljunggren till Leksand, vi har sett den här Berglund som går mitt i, där hans lag spelar jätteviktig match, går till Djurgården och spelar, vi har Hasa nu som lånas in från till Frölunda för att spela CHL-match. Jag tycker det är, för mig är det för dåligt. Jag tycker det sänker det varumärket, och där måste Hockeyallsvenskan bestämma sig, tycker jag, vilken liga man ska vara.
Stark åsikt här. Vad säger du då, Fredrik, som har varit i Norge och du har varit i Schweiz och så vidare? Du vet hur systemet funkar där. Är det bara för Hockeyallsvenskan att på något sätt anpassa sig till näringskedjan, eller ska vi försöka tänka om och på något sätt förändra det här transferavtalet som ligger?
Ja, men jag ska säga så här. Jag, för det första, jag är inte lika liksom upphetsad eller upprörd över det som kanske folk i stugorna verkar ha varit under en period. Jag kommer ju kanske själv ur, jag vet under mina år i Oskarshamn, framförallt de första åren, så byggde vi mer eller mindre våran trupp på möjligheter att låna spelare från, som placerades då från Frölunda och Linköping och andra klubbar. På gott och på ont, vi fick tillgång till bra spelare, men de kunde ju efter ett telefonsamtal, plötsligt så hade vi som två man som stack till Göteborg för att spela eller sitta på bänken 2 matcher. Så att jag inser också problematiken, jag förstår också vad Hasse pratar om med att man urholkar någonstans liksom värdet på Hockeyallsvenskan. Så att jag tycker att det är lite komplext, men jag har ju mitt, på gott och ont, mitt tränarperspektiv i det här. Och när man kan få in en spelare som pratar jag nu, ett SHL-lag får Leksand låna Ljunggren, så kan man scouta honom, se honom, lära känna honom. Är det här, det skulle kunna vara ett intressant namn för kommande säsong till exempel. Berglund har kopplingar till Djurgården, Hasa får chansen. Alltså jag ser fler nyanser i det, men jag tänker att den borde vara kontrollerat, det borde vara bestämt, och det som kanske är viktigast av allt är ju att ligorna också talar om varför tillåter vi det här eller varför ska vi inte tillåta det här, vad är det vi ska stå för, vad är det vi ska representera. Och det är väl ingen snack om att Hockeyallsvenskan kommer efter SHL. Vi vet alla att SHL är nummer ett, Hockeyallsvenskan är nummer två. Så där tror jag inte man behöver liksom hålla på att Hockeyallsvenskan ska ha sin egen identitet. De kommer efter. Så att, jag har lite svårt att jaga upp mig över det, men jag förstår utmaningarna. Nu lät jag som en minister i Magdalenas regering här när jag svarar. Men vad sa du, Hasse?
Och det är ju som inget snack om vad näringskedjan är, och det är ju lika solklart som att NHL är för SHL och att alla spelare vill till NHL. Jag menar att det måste ju finnas någon typ av kontroll av det här. Det är ju det vi har eftersökt gentemot NHL, för att vi vill inte ha SHL-spelare som åker över dit och spelar två matcher och kommer hem igen, för att vi tycker att det urholkar värdet. Och det är just det här som jag känner att Det är ju inte att Allsvenskan ska konkurrera med SHL, men man har ju någon typ av liksom värdighet som liga, tycker jag. Ska man bara stå med mössan i handen och hoppa när SHL vill det, så blir det ju, då måste man ju vara tydlig med det och säga det, att ja, men det här är en liga där det bara handlar om att få chansen i SHL, och vi är beredda att låna ut våra spelare en eller två matcher om det behövs, även om det krockar med våra matcher. Då måste man vara tydlig mot fansen, tycker jag, och säga det i så fall. För man kan ju inte ena dagen stå och säga att det är Sveriges mest underhållande liga och vi ska vara en häftig liga, och sen jag tycker det rimmar jätteilla med det sättet. Och jag har inget, alltså om allsvenska klubbar, för mig, om de lånar in SHL-spelare som sitter på bänken som i fallet Oskarshamn, det har jag egentligen inga problem med. Det tycker jag är bra, för hockeyspelare ska spela matcher. Men de här spelarna man lånar in nu, det är ju de spelarna som spelar mest i sina klubbar redan, och de ska då flyttas uppåt i systemet. Jag menar, Frölunda lånar in Jakob Olofsson från Timrå, det har jag inga problem med, att man lånar in en bänkad spelare från en konkurrent. Eller att man lyfter upp en junior, inte minst, som kan få spela och få chansen i sin klubb. Men det här som har blivit nu och som man vill ska få pågå utan att någon har åsikter om det, det tycker jag, det smutsar ner både Hockeyallsvenskan och SHL faktiskt.
Som jag har förstått det, så kommer väl Hockeyallsvenskan försöka agera och reagera mot det här. Sen får vi se hur mycket gehör de får. För det är väl ganska tacksamt för SHL-lagen att kunna plocka ur godispåsen som är märkt med Hockeyallsvenskan och plocka lite spelare. Men det är väl ett bekymmer kanske för fansen då att idolerna förflyttas till en, ja, kanske ett hatlag, som det var i kanske fallet Mora-Leksand. Det blir ju liksom en problematisk situation. Vi får se vad Erik Ryman och Gabriel Monidiel lyckas få fram här under våren, och de får till ett nytt avtal. Du fick lite hemläxa inför podden, Fredrik, och det var att ta ut ditt All-Star-team. En målvakt, två backar, sex forwards. Var det jobbigt?
Ja, men det var inte alldeles enkelt, och det är för att jag tycker att jag kan se dels de som har varit bra över tid. Vi bevakar ju liksom från direkten och fram till nu, så är vi ju med och runt och följer. Så att det är klart att man ser ju en utveckling på några spelare, någon som börjar väldigt bra. Men jag försökte att göra någon slags värdering till dags dato, vilka har betytt mest på respektive position. Och sen finns det alltid bubblar och kandidater, men jag har min lista klar för mig.
Visst är det ganska kul att ta ut ett årsartid?
Ja, det är det absolut. Nu får jag ju lite sådana här uppdrag emellan och på Simor såklart, men det tillhör ju inte en vanlig tränare sitter ju inte en tisdag morgon med en kopp kaffe och funderar över ett All-Star-team i ligan. Så att ytterligare en av fördelarna med det jobb som jag har just nu.
Vi börjar väl i målet då. Vilken målvakt har du tagit ut?
Ja, nu ska jag faktiskt säga att kort bakgrund. Under hösten, så vid tillfället, så tog jag upp i Simors sändning topp 5 målvakter i ligan. Och då var inte den här killen med. Helt enkelt för att starten inte var tillräckligt bra. Sen har han övertygat på mig och tycker att han är en stor del i framgångarna för sitt Västerås. Och det är ingen mindre än Johan Gustafsson. Jag tycker att han har levt upp nu till de förväntningar som finns på honom. Hans erfarenhet, hans roll i ett Västerås som lite mer går för det mer än någonsin skulle jag säga. Så att Johan Gustafsson, JG, är min målvakt.
14 segrar hittills och 4 nollor. Bra jobbat av Jonas. Håller du med om det valet, Abris?
Ja, det finns ju ett par tre kandidater där. Jag tycker Tex Williamson också ifrågasatt inför säsongen. Modo pratade om att målvaktssidan inte skulle, att det var ett problem och sådär. Jag tycker sättet han har spelat på liksom, under egentligen efter ganska tuffa, var borta för covid om inte jag minns fel i början också och kommit tillbaka. Jag tycker väl att det står mellan Tex och Johan Gustafsson. Även om jag tycker att Björklövens finländare också har varit bra. Nej, men det finns många. Men Tex eller JG.
Sen finns det ju målvakt som har det klart tuffaste namnet i hela hockeyallsvenskan. Det är ju Pavel Komchenko.
Det är som ja, men han har varit bra.
Ja, han har varit bra. Och har ett oerhört coolt James Bond-namn måste jag säga. Pavel Komchenko.
Och lägg dessutom till hans begränsade språkförmåga som vi följde upp vid ett tillfälle. Han kan knappt någon engelska och det är väl ingen i AIK som kan ryska, så att det är ett lustigt sätt att se dem kommunicera med varandra.
Pavel Komchenko, honom vill man inte möta en mörk kväll i Insjön va?
Nej, då får man hålla sig till det gamla moppegänget Night Cats och ha dem med sig i sånt fall.
Vi hoppar till backsidan. Vad har du hittat för godbitar där?
Två ytterligheter skulle jag säga. Och det är mindre storlek, elegans, graciös, puckskicklig, ung Emil André, HV71. Sett i hans relativt låga ålder, han är ju en av JVM-spelarna nu, så tycker jag han uppträder med en fantastisk pondus. Det finns en lekfullhet i hans sätt att spela på, men jag tycker också att det är kvalificerat och med hög klass. Han har gjort intryck på mig den här säsongen. Tillsammans med, innan vi släpper in Abris med lite kandidater, så skulle jag säga på den andra sidan så har vi Daniel Rahim i Björklöven. Det är ju en spelare som har varit med väldigt länge, mycket erfarenheter, varit framgångsrik. Sticker ju inte ut i sitt sätt att spela på, men tittar du på hans siffror, jag tror faktiskt att han är i topp när det gäller plus minus. Han är tuff, han är hård, han är elak. Ibland går han över gränsen, jag vet att han har delat ut smällar historiskt som inte har varit okej, vilket man inte ska göra naturligtvis. Men för ett offensivt Björklöven så tror jag att Rahimi är extremt viktig för att balansera så gott det går. Så att tänk dig de två gossarna på blå, det är lite helan och halvan, men det skulle kunna vara far och son nästintill också. Så att två skickliga backar så här långt.
Mm. Nej, det är två jättebra namn. Sen misstänker jag väl att det blir svårt att plocka ut en sån som Axel Bergqvist kanske med tanke på släktskap och sånt här. Men jag tycker att han har en offensiv edge i sitt spel som är jätteintressant. Tagit jättestort ansvar tycker jag i Mora som har strulat under hösten. Jätteduktig med puck, inte minst i powerplay.
Han har gjort 18 poäng på 23 matcher i Mora som har haft det så tufft. Det är imponerande.
Ja. Ja, det är väl, jag skulle tro att en 12-13 är väl i powerplay eller någonting. Jag tycker han är fruktansvärt duktig där och just inte minst att få igenom sina skott är han jätteduktig på. Sen gillar jag David Bernhard måste jag säga, Modo. Han har ju aldrig liksom haft någon sån här kärleksrelation till direkt när han kom upp och sådär. Men det jag sett av honom i Modo, jag har inte sett alla matcher, tycker han har växt som spelare. Känns lite så här fältherremässigt. Sen blir det ju fortfarande något misstag och sådär ibland, men får jättestort förtroende där uppe också, spelar mycket och jag ska inte säga att de här två namnen är bättre än de Fredrik har tagit ut, men det är väl de två som jag tycker är närmast i alla fall att ta sig in där.
Det jag gillar med Fredriks backval är ju kombinationen, alltså den gamla elaka Rahimi med liksom den unga dansande Emil då.
ja, jag tycker jag ska lägga till honom också. Jag ska bara säga, jag lägger till ett namn innan du berättar. Han säger Modo, Emil Wahlberg, som också är en sån där, kan tyckas lite anonym back, men jag är lite små förälskad i den typen av spelare som inte syns så mycket men som gör väldigt få misstag, och de finns det ett gäng av i Allsvenskan som är solida och bra.
Forwards, vad hittar vi på där?
Ja, alltså nu tänker jag ju inte i att bygga ett lag, utan jag tänker snarare att de som har levererat och varit bra, så på ett sätt ganska enkla och givna namn, så jag smackar upp dem direkt. Det är svårt att frångå Tyler Wessel, HV71. Jag tycker han har varit ligans bästa spelare. Jag tycker inte bara att han är det i form av sin produktion. Det är lätt att säga att han leder poängligan, det är därför han är med. Jag tycker också att han är, jobbar hårt över hela banan. Han har en positionering som är rätt. Det finns en utstrålning på isen, i båset, som gör att jag tycker att han har varit en toppledande spelare för HV71. Jag går vidare på Henrik Björklund, BIK Karlskoga. Någonstans den förmågan han har att göra mål kommer inte ur, vi har pratat andra spelare som kan ha ett grymt skott eller liksom en extrem profil, men Björklund jobbar sig till situationen, han äter sig in i rätt, på rätt plats, han är där, han har förmågan att göra bra hockeymål, han passerade 100 gjorda, han har, nej, det är en sån som för mig har visat sig vara en toppenspelare i Hockeyallsvenskan, som kanske inte riktigt har krafterna och all förmåga för SHL. Men jag säger det i sammanhanget med Fredrik Forsberg, Patrik Karlqvist. Man vet aldrig med den typen av spelare. Och jag smackar upp den tredje också. Det är Marcus Eriksson, Vita Hästen. Ett Vita Hästen som inte har dansat fram. Och ändå så har Karn gjort 26 poäng. Han är 35 år gammal. Jag tycker att han är ett geni när det kommer till att hantera puck. Och det här var tre ganska liksom givna namn. Här skulle vi kunna rabbla upp, och Hasse får fylla på med lite spännande kandidater här.
Ja, nej, det är ju ganska skönt att ha den rollen där man inte slipper ta ut dem där, utan man kan komma med lite snälla eftersläntare där. Och med forwardsidan är, ja, det finns det många namn. Jag skulle vilja lyfta fram Marcus Modigs till exempel i Modo, som jag tycker har fått verkligen spela en offensiv roll, vilket han inte riktigt hade i Oskarshamn. Och jag var inne och tittade på det också. Han har gjort 22 av sina 24 poäng i lika styrka, vilket han är överlägset bäst i serien med. Så att han gör ju väldigt mycket mål eller poäng i 5-5. Sen gillar jag också Axel Ottosson, måste jag säga. Jag satt och tittade på honom lite grann i onsdags där och kände bara att det är konstigt att han inte liksom fick till det i SHL. Jag vet inte om det var, vi var inne på lite grann med vilka klubbar hamnar han hos, hur vill de använda honom. Jag tycker han har mycket som assisten, har den här stark med pucken, bra, alltså väldigt snabb i sidled, rörelser och bra skridskåkare. Så han borde kunna funka bra i SHL, men han kanske är hemmakär. Kanske inte alls fick rätt roller i Färjestad och Linköping heller, va? Men det är väl de två. Sen Fredrik Forsberg naturligtvis med sitt avslut då. Men jag kan köpa de tre namnen han plockar ut. Men det finns fler kandidater.
Tack så mycket. Bra All-Star team. En spaning över Tyler Wessel. Han får ju rejält med speltid. Vi har spelat nästan hälften av Hockeyallsvenskan och han har noll i utvisningsminuter. Hur beskriver det Tyler Wessel, Fredrik?
Nej, men jag ska säga vad Tommy Samuelsson, som jag inte tror är lätt imponerad av spelare efter lång resa i hockeyns tjänst, så han var, jag såg på att han ärligt menade när vi pratade Tyler Wessel en gång, hur positivt överraskad han var över spelet utan puck. Det är lätt när man tittar på siffror att man rycks med att någon producerar och levererar, men jag upplever Wessel som en genuint skicklig spelare, tvåvägsspelare helt enkelt, och den bilden kanske inte jag hade. Då ska jag vara ärlig och säga att jag har ju naturligtvis inte följt honom i detalj från tidigare, men jag visste att han kunde leverera, men jag tycker att han gör det så pass bra. Han har förmågan att värdera situationer, han ligger rätt, han byter vid rätt tillfällen, såna små saker som inte utsätter laget för risker. Och kan man dessutom då addera 14 gjorda mål så här långt och 13 assist, alltså han visar spets tveklöst. För det ska man också komma ihåg, att i ett lag som HV där man slåss om brödet så att säga, det finns många duktiga spelare, så är det också en förmåga att kunna hitta sin roll, göra det match efter match efter match, inte bara ett sjok där du gör hattrick och så två mål två dagar senare och så har du gjort fem mål och tycker att livet leker, utan här är det ett konstant producerande, förutom han har haft några poänglösa matcher här bakåt nu, det ska jag säga, så inte någon hugger på mig i efterhand, men ändå sett över snart halva säsongen spelad så tycker jag han har varit bra.
bra tugg och en bra femma som var intressant att se ett klubblag. Nu kommer vi aldrig få göra det. Vi ska släppa in en läsare, Jonas Lindbäck. Det är ingen hockeyrelaterad fråga, men en fråga som jag tror kommer stimulera Fredrik Söderström. Jag ska äta lammfilé, rostade rotsaker med en rödvinsreduktion på lördag. Vilket vin rekommenderar herr Söderström till det?
Ja, det finns någon lite lätt felaktig bild att jag skulle vara duktig på vin. Jag är ganska bra på att dricka vin, men jag är inte så expert så jag kan det. Men jag gör det enkelt för mig och säger att en Amarone är väl aldrig fel. Hasse kanske sitter här på ett svar nu att men det går ju inte till lamm. Men en flaska Amarone, håll det till strax under 200 spänn så kommer alla vara nöjda med den måltiden, det kan jag garantera.
Fast man får lite bilden av det att du är lite pysslig och huslig och gillar att laga mat och sådär. Den stämmer inte, eller är det ett sätt att jaga likings på sociala medier?
Nej, ska man göra det då ska man väl gnälla på domare och man ska gapa högt och man ska vara skön. Jag är mig själv och jag kanske sticker ut i den meningen att jag har ett ganska avslappnat förhållande till både livet och mig själv. Sen lever jag inte i sus och dus på något sätt, men att laga god mat, att umgås med vänner, att ta ett gott glas vin eller så, det tycker jag tillhör livets lyx och ynnest. Så att den bilden kanske finns av mig. Och det är väl så här att tittar vi på den traditionella bilden av en hockeytränare så ska man ha en halv dosa lös snus i käften, man ska vara högljudd och man ska vara väldigt liksom kortsiktig i sitt tänk, och det kanske inte jag är. Jag må vara lite annorlunda, men jag är som jag är och jag har inga problem med det, och det tänker jag att inte andra behöver ha heller, kort och gott.
Vad gillar du Söderström tryckets förslag till lamm eller kofta eller vad man ska kalla det för?
Ja, det var en Amarone, va? Jag var tvungen att tänka efter nu.
Strax under 200 kronor.
Ja, jag kan ju rekommendera Distrikt 7, den tycker jag funkar till allting. Får man göra reklam i den här podden förresten?
Vi kanske har en framtida sponsor här, de kanske hör av sig direkt.
Ja, man vet aldrig. Köp en flaska Distrikt 7, den är grym.
Som ni märker, Hockeystudion, vi bjuder på det mesta, vi bjuder på lite dryckestips, vi bjuder på All-Star Team, vi bjuder på analyser, åsikter om det mesta som sker i svensk hockey. Det här programmet har fokuserat på hockey och allsvenskan. Jag får tacka så mycket Fredrik Söderström för att du kunde vara med den här tisdagen när vi bandade det här programmet.
Tack för att jag fick gästa er.
Och Abris, vi hörs väl säkert om några minuter när vi ringer och pratar om vad vi ska göra och vad vi ska gräva om inom svensk hockey.
Det är stor risk eller chans för det.
Tack för att ni var med och lyssnade på oss idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Samuelsson.